Den här serien kommer inom kort, om de inte redan har det, passerat 10 000 avsnitt. Den hade premiär 1972 i Storbritannien och producerades och visas av ITV. Nu vill du säga något direkt.
Då vill jag säga Hem till gården.
Ja, exakt.
För det tittade min mamma på varje eftermiddagarna, kommer jag ihåg, när hon var gammal. Hon satt och såg Hem till gården.
Emmerdale, som den heter i...
Jag har aldrig sett den. Nej, faktiskt inte.
Det är bra gjort.
Inte jag heller. Jag tror inte jag har sett den.
Och den utvecklades då till en regelrätt såpa. Från 2002 så visas den 5 dagar i veckan, oftast med 2 avsnitt på torsdagar. Och som sagt, Hem till gården heter den helt riktigt, Louise, och inte Hem till byn som vi hade här i Sverige.
Just det, och den såg jag inte heller.
Men Hem till byn var väl lite inspirerad av Hem till gården? Och var inte Hem till gården nästan en av de första som följde människor i generationer? Ja. Alltså den gick ju så väldigt länge.
Ja.
Och det finns alltså en skådespelare som har varit med då i Hem till gården sedan 80-talet och fortfarande 40 år senare spelar i samma serie. Han heter Chris Chittell och spelar Eric Pollard i den här serien. Det är strångt.
Ja, det är starkt. Jösses. Det är inte mycket annat han har kunnat göra då. Nej. I sin karriär.
Fram till 94 så visades den på SVT och nu är det TV4 som man får vända sig till om man vill se då den här serien.
Ja, men då är det play alltså. Jag menar, då är det, för nu görs den inte längre.
Jo, jag tror att den rullar fortfarande och går även i riktiga TV4-kanalen.
Ja, men snälla du, ja, men spelas den in fortfarande?
Ja, det tror jag.
Herre min skap.
Ja, jag hade ingen aning faktiskt.
Men nej, och jag ska säga att jag har inte heller riktigt sett den, men jag tycker att signaturmelodin är en sån här som man liksom riktigt känner igen faktiskt, även om inte ni gjorde det.
Den är jättefin, jättefin, ja.
Och nu ska vi till Erikshamn, från Storbritanniens längsta såpa till den dramaserie i Sverige som hittills spelat in flest avsnitt.
Otroligt.
10 starta band, pass på. Starta TV-fabriken om 5, 4, 3, 2, 1.
Ja, efter att ha gjort väldigt avlyssnade avsnitt om Rederiet, Tre Kronor och Skilda Världar så är det nu dags att äntligen prata om Vänner och fiender. Välkomna Louise Edlind och Anna von Rosen.
Tack så mycket.
Tackar.
Vilken ära att få sitta här med er, Marianne och Gudrun.
Ja, jag var ju i och för sig min elaka tvillingssyster också, men jag kommer inte ihåg vad hon hette. Hon måste ju ha hetat någonting... Ja,
det blir inte mer såpan så, och också få spela sin elaka tvilling.
Nej, ja, det är underbart med mörka kontaktlinser. Ja,
hade
svart,
du det?
Svart hår, ja. Men det var nog bara några, jag minns knappt.
Ja. Marianne hette jag, just det. Men om du hade frågat mig, vad hette du, så hade jag fått tänka... Jag får tänka efter, Marianne Åkvist.
Ja, exakt.
Stämmer bra.
Ja.
Gudrun Greppke, hej.
Och det var någon speciell historia där om efternamnet?
Ja, det är Stefan Ekberg som var en av författarna, eller vi huvudförfattare väl. Det är hans efternamn baklänges. Mm.
Smart, men som man får hitta på när man ska hitta på många namn.
Ja.
Ska vi först bara bjuda våra lyssnare på, var sitter vi nu?
Oj, hemma hos mig, Anna, på Östermalm helt enkelt.
Precis, och utan att avslöja exakt var vi sitter så kan man väl säga att du är nog den som bor närmast ditt jobb, för du jobbar ju på SVT.
Ja, det gör jag. Ja, jag bor väldigt nära, oförskämt nära faktiskt.
Ja, det är ju fantastiskt. Vänner och fiender visades då mellan 1996 och år 2000 och spelades in av produktionsbolaget Jarovski. Och ni har ju då båda varit med såklart med era rollkaraktärer. Minns du hur många avsnitt det blev totalt av Vänner och fiender?
Jag tror det var drygt 600, 630 eller någonting sånt där.
Ja.
Vad tror du, Anna?
Ja,
det är mer kan jag säga.
Är det ännu mer? För jag var ju med i mitten där. Och jag vet inte hur många jag var med i själv. Mm. Det har jag inte koll på. Ett hundratal. Ja, men du var med i allihopa.
Jag var inte. Jag var med i de 500 första ungefär.
Ja, just det.
Sen var de jäkligt trötta på mig. Och jag på dem, höll jag på att säga.
Men var du inte med i tredje säsongen? Nej,
för jag hade försvann. Ju Susie Eriksson var min syster och hon kom in ganska sent. Och sen, men jag hade så många olika karar där och det, jag tror att det var det som... Men jag dog inte så vitt jag vet. Nej, jag vet inte varför. Jag tror jag flyttade. Jag flyttade nog utomlands med den här kararna. Jag tror att det tog...
Precis, samma här. För att jag fick ju ett telefonsamtal när jag stod på... Jag minns det som igår faktiskt. När jag stod på Prisextra där vid Norra Stationsgatan. Och då var det producenten som ringde och då sa... Ja, du kanske ska sätta den ner. Va? Så, ja, vi skriver ut det i serien. Mm. Va? Så, ja. Jo, för att då i tredje säsongen så ville de ju modernisera och då skulle alla gamlingar ut.
Ja, just det.
Jag var ju så gammal jämfört med nu. Men då införde de ju sovrum i såpan och det fanns inte tidigare. Det närmaste jag hade kommit, det var ju när jag snodde min dotters pojkvän och han vräkte ner mig på matsalsbordet, köksbordet
eller någonting. Du menar sex för sex scener
och sånt där? Ja, för sex.
Det blev alltså lite sexiga, man måste ju följa med tiden. Ja.
Så att då var jag med i två avsnitt tror jag och sen flyttade jag med min toyboy till Tyskland.
Åh, vad läckert. Jag hade ju också ära där, men inga sex. Jo, jag hade ju ett förhållande med Loffe Karlsson.
Ja.
Och först när jag hörde det tänkte jag, gud ska Loffe Karlsson. Men han var jättegullig. Jag har bara gått att säga om honom. Men vi hade då några kuttra sju scener. Men det var någon soffa lite så halvt och försiktigt.
Men jag kommer ihåg när du störtade ut ur mitt hus och hade haft ihop det med min man. Ja, med tjusig uppknäppt till naveln, din sidenblus, en jättesnygg BH. Och bara, jag kommer inte ihåg vad jag sa, om jag kom på er eller någonting sånt där.
Men ja, det var så.
Vad är det som händer i Erikshamn egentligen?
Ja, det var alla.
Det var en Knutby.
Ja, uttråkade.
Och mycket hände ju kring det här hotellet.
Ja.
Som då min karaktär och min man, riktiga man i filmen då, eller karaktär. Och det var då Leif Arle.
Just
men vi skildes ju. För han var ute med alla andra damer där, så vi skildes.
Ja, inte och med mig. Han var för gammal för mig. Jag ville bara lunch.
Jag tog över, minns jag, det där hotellet och skulle sköta det. Och där sprangs det i rummen en del.
Ja.
Men jag kan ju som facit att säga att det var 740 avsnitt.
Är det sant?
Oj, oj, oj.
740. Och hon som spelade min dotter i den här Petra Hultgren. Hon gick över till en annan såpa. Det var lite...
Vita lögner,
det var lite problematiskt. Men då kom det in en annan och det var inga problem. Och hon tog över... Hanna Ahlqvist tror jag någonting sådär.
Ja, hon ja. Hanna, just det.
Jätteduktig och jättebra. Och jag sa, men går det verkligen? Jag menar, hon ser ju inte ut som Petra. De är, nej, för fan, det ordnar sig. Så allt gick. Det tyckte jag var lite märkligt. Det var min första erfarenhet där. Men ni kan väl inte ta så lättsamt på det här? Liksom, ja, det är hunkare. Kör bara. Den här tagningen tar vi. Och jag minns att jag hade synpunkter på hur det såg ut sen också. Det skakade och var fult ljusat. Och det var ju två team och brådis var det och två avsnitt om dagen skulle göras.
Ja, gode gud, vilken takt alltså. Men det kommer jag ihåg när jag berättade för min något krassa syster att jag skulle vara med. Jag var ju överlycklig.
Ja, det är klart.
Jag hade fått den här rollen, tänkte gud, alltså min lycka är gjord ungefär. Men för som frilans vet man ju inte, du skulle i alla fall jobba i ett halvår. Och då sa, är det den? Vilket dåligt ljus de har. Och så tittade jag och tänkte mig, hjälp.
Som man såg
och då kom jag ihåg i början, för jag skulle vara, det var ju en sån här fabrikslokal, alltså det var ju förfärligt ljus. Och jag skulle ju vara en sån här bitch som Gudrun Greppke som körde med alla och som var vd och jag skulle ju uttala, då hade ju liksom AI var ju fjärran, det var alla de där orden som jag skulle slänga mig med som hade med datorer att göra. Det var ju fruktansvärt svårt att lära sig. Så att jag brukade skriva upp dem på pappret framför, för jag tänkte, det sitter ju inte i kroppen, hur fasen ska jag kunna lära mig det här? Och sen så fick jag råd, så tänkte jag, ja men den här vita pärmen kan jag gå omkring med under hakan, för den lättar liksom. För alla det där, ljuset drar ju neråt och då måste man vara liksom en fräsch femåring för att se okej ut. Men hur gammal var jag där? Det här är ju 20, är det 30 år sedan?
30 år sedan.
Ja, jag var 86. Gud, jag var inte särskilt gammal då. Jag började 40 någonting.
96.
90, jag menar 96.
96, ja.
Jag hade just fyllt 50, minns
jag. Mm. Och jag är född 56, ja. 40, mm. så att jag var ju tämligen fräsch.
Ja, du var 40, det är 10 år mellan oss.
Men ni fick hitta egna sätt att lätta upp ljuset helt enkelt.
Ja, så att jag höll fast vid min vita perm där.
Ja, det var ju smart. Så smart var inte jag. Jag såg definitivt inte ut som på den där vackra bilden i den där boken.
Nej, vi har sett en så fin bild på dig, Louise. Men ska vi ta det lite från början? Alltså, jag undrar ju liksom, först, hur ofta liksom, blir ni påminda om vänner och fiender idag?
Alltså, jag måste säga, när jag handlade på Sabis för bara någon månad sedan, så sitter killen i kassan och tittar på mig, och jag tittar tillbaka och tänker, vad har jag glömt något? Du var med i Vänner och fiender, va? Men det är inte möjligt, sa jag. Det är inte möjligt! Hur? Men hur ung är du? Du kan ju knappt vara ett född då. Han kom ihåg det, och jag var ändå, det var helt enastående. Mm. Så ibland, och i synnerhet alltså, men förr när jag bodde i Norrtälje på somrarna, i de mindre städerna, då stirrade folk alltså när det gick på femman och trean. Då var man ju igenkänd överallt. Ja. Det där var världsrekord faktiskt.
Ja, alltså jag har inte blivit förknippad med vänner och fiender så mycket. Men de gånger jag har blivit förknippad med vänner och fiender, det tycker jag är lite intressant, då har det ofta varit invandrare. Jaha. Därför att Vänner och fiender var en av de första serier som hade med, du kommer ihåg, vad hette han, lilla killen där?
Ja.
Och lite, vi hade med nya svenskar helt enkelt.
Dragan,
och så hade den här unga killen. Och det var ju under den här tiden när det var krig i Bosnien och där nere. Och då många kom till Sverige. Och faktiskt så hade vi med den här unga killen, fasen hette han, den unga killen, som en av mina döttrar, den yngre, hade ett förhållande med. Ja, han var Miro hette han. Och han var ju så överlycklig. Han kunde ju knappt tala svenska när han kom med. Men den var positiv ur den synpunkten. Och jag har faktiskt blivit flera gånger så här, åh, vänner och fiender, säger de, du vet. Vänner och fiender. Ja, visst. Ja. Åh, det var så bra, så bra. Så att jag tror att det gjorde vi. Vi gjorde en social insats där. Men det kommer jag ihåg att Rolf Solman sa. Och även den här... Ja, som jag har glömt vad han hette. Mikael Kinning. Mm. Att vi ska, det här förstår, det här är meningen, och så att de kan ju inte svenska. Nej, men det gör inte, det är bra förstår du, det är bra.
Och hur många avsnitt har ni själva sett av den här serien?
Och jag tror att jag såg i alla fall alla som jag var med.
Alltså, ska jag erkänna,
flera hundra.
Vi åkte ju buss hem. Åkte ju buss på morgonen då till Hallstahammar där vi filmade, så kallade Harlihammar. Och sen åkte vi buss hem. Och sen när jag väl kom hem, då ville jag inte sätta mig och se på tv på mig själv. För då hade min man, tyckte han att vi skulle leva normalliv och äta middag och sådana saker. Och sen skulle man gå och lägga sig, man skulle upp klockan fem igen för man skulle åka iväg. Så jag har inte sett många avsnitt. Jag har sett, många är det ju, men inte långt ifrån alla som jag har gjort. Jag har gjort kanske 10% av det jag har gjort, och det är 50 avsnitt i alla fall.
Och det är så underbart att höra er sitta och prata om det här. Vi ska hinna med att prata både om Hollyhammar och resorna till Hollyhammar. Och vi ska prata om den kända signaturmelodin. Vi ska prata lite om reaktioner, tänker jag också. Louise, du gick ut scenskolan 1969 och har jobbat som skådis sedan dess.
Kommer du ihåg 69? Ja. Länge sedan det.
Ja, ett tag sedan ändå. Och inte minst då så känner ju många igen dig som Malin i Saltkråkan. Sen har du är också ledamot i Strindbergssällskapet.
Ja, jag sitter i styrelsen i Strindbergssällskapet nu, men jag var ordförande för hela Strindbergsmuseet under många år, men nu är jag ledamot i styrelsen. Ja.
Kanske inte så många som känner till. Och kanske inte så många som vet att du också har varit politiker, politisk karriär i Folkpartiet, suttit i riksdagen och kulturutskottet i Stockholms stad bland annat. Och på senare år har man ju kunnat se det i Morin Sandhamn och Störst av allt.
Just precis.
Eller hur?
Ja, men vi måste ju tala om den korta internationella banan som jag har haft i karriären. Jaha. Jag har spelat mot Steve McQueen. Det tycker jag är det finaste jag har gjort. Nej, det är inte alls det finaste jag har gjort förresten, men det var ju jättekul då.
1970.
I en film som heter Le Mans. Och vi råkade för en bilolycka ihop. Det är ju offentligt nu, men det var hemligt i flera år. Eftersom han var en sån duktig bilförare och han körde bil själv i filmen. Så det vill jag säga.
Inte så duktig bilförare då, om ni råkade ut för en olycka, tänker jag.
Ja, men du... På den tiden så såg livet annorlunda ut. Det fanns många saker. Det behöver inte gå in på detaljerna. Men det vill jag gärna framhäva. Så att jag får tala om att jag är en internationell skådespelerska.
Verkligen, har du några internationella meriter, Anna, att fylla på med?
Inte mer än att jag hade en flört med Bruno Gantz.
En sån sak.
Ja.
Här sitter det med många historier.
Du förstår. Vi har ju, här sitter du med två kvinnor som har ett förflutet.
Ja.
Älskar det. Men av allt som du har gjort då, alltså det här med att göra just Vänner och fiender, som är en sån såpopera liksom, ute i fingerspetsarna. Var det något som du tvekade på att göra?
Nej. Jag tvekar aldrig. Jag tycker det är jättekul att få jobba. Jag blir så glad när någon ringer och är med jobb. Nej, jag tvekade inte en sekund, kan jag säga. Och jag tyckte det var väldigt kul, bortsett från att det var jobbigt. Alltså tröttsamt. Men jag var ju ung då, så man orkar ju med det. Men och det var, jag hade dock fyllt 50, ska jag erkänna. Men nej, jag tvekade inte en sekund. Och jag ångrar inte en sekund heller. Det lärde mig mycket. Och det var kul att komma in och se, lära mig, eller få en inblick i hur de här herrarna tänker. Mm. Och många av dem, en blev ju Karsten Almqvist till exempel, som ju har gjort en strålande karriär, kan man väl säga, i media.
Mm. Ja, man vd på TV4, inte längre, men
ja. Nu är han ju DNs Bonniers stora, jag ska inte säga, han är nu är chef för Bonniers, eller Bonnier Media, eller låt mig ta bort det där, för nu jag säger säkert fel. Men Karsten har ju gjort en strålande, han var ju alldeles ny då. Och jobbade på TV3 och liksom, och de kom och tittade.
Aha,
och Hans Rosenfeldt.
Ja.
Han var också ny där. Ja. Jag kommer ihåg de kom. Och Hans var väl gift på den tiden med... Ja, nu kommer jag ju inte ihåg. Hon som är med Helenius. Ja.
Jaha, René Nyberg.
Ja, det är det. Och de tittade. De tyckte det var jättekul och spännande. Och så där. Mm. Då kände man sig som en stjärna när de kom och tittade.
Ja.
Smågrabbarna, tyckte man.
Ja.
Men de är ju stora i staten nu.
Men vad fick du för reaktioner från andra då? Jag tänker så här, skådiskollegor som kanske liksom hade åsikter om detta.
Alla skådisar, framförallt frilansare, vill vara med på det som syns på TV. Nu generaliserar jag. Men jag tror att man kan säga så. Alla skådespelare behöver ju synas. Och att få ett stort maffigt jobb där man syns praktiskt taget varje dag på TV, det är bra för karriären. Jag kan inte säga, jag tror inte det är någon som säger att det var dåligt att vara med i en såpa. Fråga, vad heter hon? Nu är jag gammal. Som var med i Rederiet och stod i köket i Rederiet, en av våra bästa skådisar. Men det vet väl herre.
Och Varuhuset till exempel.
Ja, Varuhuset och Rederiet och massor av skådisar. Jag kommer snart på det, det brukar vara så.
Men visst har det väl ändå funnits en liksom fin och ful kultur inom skådespelerivärlden? Ja, liksom,
fortfarande på den tiden var ju väldigt fult att göra reklam.
Precis vad jag tänkte säga.
Nu finns det inte en människa som inte gör reklam. Nej. Det är löjligt att säga. Man tänker på 70-talet när jag just hade gått ut scenskolan, och jag menar, att göra reklam och vara kommersiell. Fråga ABBA. De fick ju så mycket glåpord för att de var kommersiell musik. Och det skulle, som sagt. Jag menar, det fanns en fin och ful sida. Men det har med politik att göra, med snarare.
Vad sa mamma Britt då?
Mamma Britt, kände du henne? Eller?
Nej.
När du säger mamma Britt, hon heter Britt. När du säger så. Nej, hon tyckte allting var roligt. För hon, alltså, jag tror att hon hade en hemlig dröm om att själv få stå på scen. Hon blev ju också politiker faktiskt. Och hade en framträdande roll på det sättet. Så hon fick ju stå på scen på det sättet. Men hon tyckte att hon var den som hejade på mig mest. Den som var surast var min man, för att han tyckte aldrig jag var hemma under den perioden.
Han har fått följa med i bussen kanske för att få träffa dig lite.
Ja, där gick det alltså.
Och Anna, du filmdebuterade 1981, stämmer va? Och har jobbat både på Backa Teater och på Dramaten och jobbar fortfarande med TV, kan vi återkomma till. Och du har sett Gösta Berlings saga, Mannen på balkongen, Sune Sommar, Wallander, Emma Åklagare, Maria Wern, Finaste familjen och inte minst Beck, va?
Ja, just det. Ja. Tack för det. Hade jag aldrig kommit ihåg själv. Ja.
Men det är mycket du har gjort ju. Men vad fick du då för reaktioner på att du skulle vara med i Vänner och fiender?
Oh, ja, grattis, tror jag. Det var väl många som inte hade sett. Jag vet inte, man hade inte alla kanaler på det sättet. Trean eller femman. Jag tror att folk tyckte bara att det var kul. Och framförallt jag var ju överlycklig. Det var, som sagt, det var inte så himla lätt att hitta ett jobb som passade, i synnerhet inte när man hade två små barn. Och tänkte, hur ska det här gå liksom? Mm. Men ja, det var bara positiva kommentarer. Men jag vet precis, alltså, det var inte särskilt tjusigt bland vissa som rynkade på näsan. Och sen stod de där likförbannat i rederiet och hade liksom en genomgående roll. Precis. Så var det ju.
Lena Endre tänkte jag på.
Ja, ja, men Lena Endre. Ja. Ja, ja, ja,
Lena men... startade ju i, var det rederiet?
Varuhuset.
Ja.
Mm. Nej, men det kan ju väcka reaktioner. Framförallt jag är nyfiken på vad din bonuspappa tyckte.
Jaha, bonuspappa.
Ja, det heter det.
Ja, jag vet faktiskt inte. Det, ja, det vet jag faktiskt inte vad han tyckte. Ja.
Han kommenterade aldrig detta.
Inte som jag kan komma ihåg, men det är mycket jag förträngt när det gäller honom. Så att,
men han älskade ju Dallas å andra sidan.
Han älskade Dallas. Men han hade alltid åsikter om att man ska slita ont liksom, på landsortsteatrar. Och sen ska man komma in minsann när man har lärt sig någonting. Men det är ju lätt för honom att säga. Ja. Så att jag tror i och för sig kanske att han skulle tycka att alla jobb var bra jobb.
Det tror jag också.
Faktiskt. Mm. Även om han säkert hade åsikter om både det ena och andra. Herregud, han har gjort reklamfilm. Han började med reklamfilm.
Mm. För de som inte hänger med nu måste jag säga att din mamma heter ju Ingrid Bergman och Ingmar Bergman vi pratar om nu.
Ja, just det. Han var gift med min mamma.
Mm. Ja, han gjorde också reklam alltså?
Han gjorde reklam. De brukar ju köra dem ibland. Det var Bibi Andersson och gjorde reklam för... Tål, höll jag på att säga, men det
tål kanske eller något.
Ja, tvål.
Nej, det var ju en annan tid och det var ju generationen före oss. Och det är klart att han hade en konservativ syn på hur man skulle spela teater, man skulle lära sig och han hade ju själv varit på landsortsteater och sådär. Men att göra reklamfilm, reklam var ju inte fult då heller. Nej, när han gjorde det förmodar jag på 40-talet eller
Ja.
Så det var ju så man kom fram.
Men visst, du nämnde det tidigare också, du har ju också varit med i Rederiet 1996 var det.
Ja, just det.
Hur hamnade du där då?
Jag vet inte, det var väl någon som ringde. Men det var också så där, det var vansinnigt kul för jag var en präst som tvivlade på mitt kall och blev omvänd på två röda sekunder och så vigde jag Bert-Åke Varg och Bojan Westin till slut. När jag plötsligt hade fått en uppenbarelse så bara tänkte jag, nej men det är detta är mitt liv. Så det var liksom ett avsnitt, jättekul. Jättegud.
Fanns det någon statusskillnad där skulle ni säga mellan såpoperor och såpoperor som till exempel Rederiet och eller Vänner och fiender?
Ja, absolut. Det var nog inte lika tjusigt att vara med i Vänner och fiender. Nej.
Det kan man nog säga. Rederiet, så här efteråt så tror jag nog att Varuhuset och Rederiet är de som ligger högst i status. Det tror jag.
Varför var det så tror ni?
Ja, så det var ju det här inslaget av skola på Vänner och fiender.
Som
gjorde att det var ju inte så proffsigt, tyckte kanske andra. Å andra sidan så kanske vi gjorde mera nytta, för det var många som blev utbildade. Men det kan nog vara så.
Men det kan ha haft någonting med att göra att det var reklamkanalerna också. För att Rederiet och Varuhuset gick ju på i Sveriges Television.
Ja,
och nådde många, många fler. Så det var ju status. Och då fanns ju inte tv-teatern längre. Nej. För det var ju status. Men det var ju före min tid i och för sig. Men det var status att vara på Sveriges Television.
Ja, ettan och tvåan, det har du helt rätt i. Och fyran var, det var ju reklam, det var ju lite sådär. Och det var ju väldigt nytt. Och trean och femman, alltså, vad är det för? Då kunde man ju föra, går på trean. Okej, lågprisproduktion, ungefär. Det kommer jag ihåg att någon sa till mig. Ja, det är en lågprisproduktion. Då blev jag lite sårad. Det tyckte jag inte.
Men våra insatser är lika värdefulla.
Absolut. Mm.
Vänner och fiender, serien skapades av Peter Nyrén, Rolf Solman och Mikael Kinning. Och när hörde ni då först talas om Vänner och fiender?
Oj, jag tror det var att precis utanför mig här så var det jättelika reklamaffischer. Och då var det Anki och Allan Svensson. Eller, mm, för först var den på femman och sen trean. Eller hur var
först
det?
Femman och ja, sen trean.
Ja. Och var, mm. Tvärtom tror jag faktiskt. Att det var,
okay, ja, trean och femman. Inga ja, ord efter mig.
Jo, men, det var trean, det stämmer. Det var trean och femman.
Ja, och det var första gången. Det var när den skulle dra igång. Mm. Och det var de där jättelika affischerna. Mm. Som jag tänkte, jaha, vad är det där?
Oh, ja, och då vi satt på bussarna också. Ja, ja, stora bussbilder. Överallt. Och sånt där. Ja, då. Gud, det var överallt. Ja. Och jag hörde talas om det då sommaren 96. Och jag var på turné, minns jag. Och de ringde och då höll vi på nere i Halland. Vid Halmstad ungefär. Och de ringde och sa att jo, det är så här. Och kan du komma och provfilma för en roll? Vi ska göra en ny serie. Det är väldigt intressant, väldigt intressant. Det är ett experiment, ett experiment. Och det är utbildningsexperiment. Och det är, jaha, ja, just Micke Kinning var, ja, det är jävligt bra, förstår du, jävligt bra. Intressant, han talar ju skånska. Jaha, ja, jag tyckte det var så kul. Och så hade jag ledig dag, så att jag flög upp ifrån Ängelholm, eller hur fasen. Ja, vi var där nere. Så jag flög upp och träffade dem. Och då hade de sina kontor nere vid, ja, vad det heter. Ja, nevermind. Ja, vid den Mixtull någonstans.
Precis, ett och, gult fint hus.
Ja, precis. Där Johan Hierta faktiskt har bott. Han som startade Aftonbladet. Aha. Han bodde där. Så det var lite, det kommer jag ihåg, lite kulturhus där.
Ja.
Men där var jag, så träffade de. Och då fick jag höra att det här var ett experiment. Jättekul, ett utbildningsexperiment. Vi ska starta skola, förstår du. Och vi har bearbetat kommunen i Hallstahammar. För att Bulten-Kanthals fabriker ligger ju nu nere, och det är de fabriksbyggnaderna vi ska vara i, och det är väldigt bra för kommunen, och de är så glada att vi kommer, och vi kommer ge massor av arbetstillfällen till kommunen, och det är så viktigt, vi gör produktionsbolag där. Så att ja, det lät ju bra. Jag har alltid varit lite skolfröken, jag men så här, tycker jag är utmärkt med utbildning och så trevligt, plus att jag skulle få vara med i en ny serie som ju skulle vara handla om det här, och det var ju spännande. Mm. Och så vilka ska fotografera och så. Nej, men förstår, det är elever som vi tar in som är oerfarna, men vi kommer ha en erfaren regissör på varje avsnitt som då ska leda den här tekniska personalen som ska få sin utbildning i det här projektet. Ja, det lät jättepositivt tyckte jag. Och så fick jag då träffa de som skulle vara med. Och så...
Men vänta, det här var alltså, det var på riktigt någon slags skola alltså?
Det var på riktigt, ja. Tanken att det skulle vara en utbildning för sådana som ville komma in i...
En tv-skola helt enkelt.
Kan man säga. Mm, mm. Och det var säkert bra tänkt, smart tänkt för dem.
För det låter ju billigt.
Billigt, ja, här, de är inte dumma, vet. Både billigt plus att man kan alltid, alltså, det är ju något positivt att man utbildar nya filmtekniker och tv-tekniker. Mm. Och jag tror att många fick sin första skola där och blev väldigt bra.
Många fortsatte, Jenny Fred till exempel, ja, som var maskör där från början, hon kunde ju absolut ingenting.
Nej.
Och man såg ju inte klok ut ibland.
Nej,
men det var ju tur att det var, vad heter han då, som var med?
En väldigt duktig fotograf. Du vet.
Micke,
ja. Just det.
Våra var jättebra. Jenny Fred, hon har ju vunnit guldbaggar.
Ja, alltså det var inget snack om att det här var positivt för väldigt många. Dock ej för kommunen, tror jag, som de hade tänkt sig. Så efter några år när de försökte få flera produktioner dit ut, och folk som skulle komma, istället för att producera dyrt i Stockholm, skulle man kunna åka ut till de här fabrikslokalerna. Men det gick inte så bra.
De kallade det ju för Hollyhammar. Ja. Det skulle ju bli liksom som Trollywood.
Ja, ungefär. Precis. Men, det var ju det som
men
var
det
tanken.
Var ett misslyckande.
Nej, det blev inte, och kommunen var inte så nöjd. Det hade inte renderat så mycket till kommunen som man hoppas på.
Det blev en ganska stor skandal. Det gjordes liksom Kalla fakta-granskningar om det här också. Ja. Och Hollyhammar blev ju då en satsning som slutade till slut i en mångmiljon katastrof, kan man säga. Notan för skattebetalarna i Hallstahammar blev omkring 100 miljoner. Så det gick inte så bra, kan man säga. Och det sista som spelades in där, det var någon slags 18s-video tror jag. Men katastrof var det i alla fall. Och det här miljonprojektet som skulle leda till så många olika jobb, det ledde till totalt 5 stycken anställda från kommunen. Resten bussades då från Stockholm.
Precis. Och det var det som, men så du förstår, man lockade med detta. Men jag tror man trodde på det från början. Så det var ingen lurendrej på det sättet.
Nej, intentioner.
Goda intentioner, men det höll inte. Det höll inte.
Och det kanske finns de som lyssnar på det här nu som inte har så bra koll på vad vänner och fiender handlade om. Men man kan väl säga att det handlade ju främst om de här 3 vännerna, Kiki, Pernilla och Madde och deras familjer. Mm. Och så nämnde du någonting om det här hotellet då.
Ja, hotellet, familjen Åkvist som jag tillhörde. Ja. Och jag var då mamma till Madde, va? För Madde var ju en och så hade jag en yngre dotter också som spelade så här Jenny Ulving. Och det där var ju väldigt kul och jag var en femme fatale i den småstadens femme fatale får man väl säga, men det var jag inte femme fatale. De vill gärna säga det, men jag var en högst präktig person. Jag menar, det var ju en präktig människa som såg mest arg ut, tycker jag. Ja. Jag tycker inte hon var så fatalig, om jag ska vara ärlig. Men det var kul.
Och sen har vi varit inne lite på vilka ni skådespelade tillsammans med. Det var ju en del namnkunniga ändå. Allan Svensson spelade, kommer ni ihåg vad hans karaktär hette?
Nej, det var inte...
Sven-Olof.
Sven-Olof?
Ja, Sven-Olof.
Hette han Sven-Olof?
Anke Lidén spelar Karin. Ja. Leif Arle.
Det var min man.
Ja. Petra Hultgren nämnde ni. Rakel Molin var ju med.
Ja.
Sara Ahlström, Susie Eriksson och Loffe. Är det några de man minns från den här serien?
Ja, visst. Och Jenny Ulving kanske. Man minns. Jag tror att hon var väldigt... Just då var hon väldigt populär.
Vem var den största stjärnan då?
Petra Hultqvist. Eller ja. Nej, kanske inte.
Ja. Var det inte du?
Ja, det kanske var det.
Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag
inte var det jag i alla fall.
Jag tror det var Anki. Anki var ju med Anki väldigt kanske. Mycket. Hon var den som har varit med längst, tror jag. För hon var med, även när du var med som mest, för då var jag utlokaliserad, så att säga. Då var jag inte med längre, utan då var det Anki som var med väldigt mycket. Anki var med.
Ja, hon var med jättemycket.
Hon var med.
Men jag förstår det som att ni håller kontakt. Ni har en liten grupp idag som håller kontakt.
Som heter Vänner och fiender. Vi har, vi har en egen Vänner och fiender adress på vad det heter.
På WhatsApp.
WhatsApp, ja.
Ja, så vi går ut och äter middag och sen så nu ska ju Susie Eriksson är ju med i Mamma Mia.
Ja,
nu ska vi gå och titta på henne och heja och tjoa. Ska vi göra? Jättekul.
Gud, vad roligt.
Så åtminstone en gång om året träffas vi och pratar och pratar gamla minnen. Och vi har sagt någon gång att det vore kul att sätta sig och titta på gamla avsnitt. Ja. Men vi har inte gjort det, det har inte blivit av ännu. Men,
för att det är en av regissörerna, Charlotte Berlin, och det är hon som har varit mest energisk och hållit ihop oss och sånt.
Ja,
nu är det dags att träffas igen. Så tack Charlotte som vi kallar henne.
Ja, Charlotte. Och sen ska vi inte glömma att Rakel Molin var med också. Sa vi det? Rakel var en av de här tvillingarna.
Men det här är ju ganska kul alltså. Vad säger det om att ni liksom fortfarande liksom håller kontakten och att det ni är som en liten
familj? Det är det mest positiva med den här, tycker jag. Med så här många år efteråt kan man säga att det är det mest positiva som har kommit ut ur det. Att vi blev så goda vänner och fick nya kontakter och som har hållit i sig.
Ja, verkligen. Men det var ju fruktansvärt roligt alltså. För jag kommer ihåg när jag provfilmade för någonting annat. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och så ringde de upp mig och så sa, nej men vi tycker att du skulle passa i den här. Och då skulle jag ut till det där lilla kulturhuset där. Och då var du, det var Louise och Anki där. Och ni satt och skojade och skrattade. Och jag tänkte, men gud, det är Anki Lidén och Louise Edin. Och hur ska jag matcha dem? Jag kände mig urfånig. Och så omedelbart välkomnande. Och vi hade så kul, för att vi skrev ju om Anki. Och hon var ju ruthless. Det här kan jag inte säga. Och vi skrev ju om manus då. Så vi satt där och blev myggade på i bussen som vi tog på i Kungsbron. Och Louise, du kom alltid med papiljotter på morgonen.
Jag
hade ju förberett.
Ja, men det är inte klokt. Jag var så snäll så jag sa, nej men peruk. Anki sa, jag måste ha peruk. Så det går inte. Så Anki hade peruk, men jag sa, nej men jag kan ju rulla upp på morgonen. Jag var uppe 4:15 varje morgon, tvätta håret och rulla upp och cyklade till Oscarsteatern där bussen.
Cyklade.
Fy fan. Jag var så trött. Alltså. Jag var så trött så att Det går inte att...
För det var, och jag hade ju småbarn hemma också. Gud, ja, det var små, va? Och det var så långa dagar. Och så sa de ofta att ja, men idag kommer vi sluta 20:05. Och så gick det vidare och vidare och vidare. Och så var, man kanske slutade kanske 6:30. Och då var det ju kö. Det var jättekö. Så man kommer ju aldrig hem. Det var enormt långa dagar. Men vi hade fruktansvärt roligt.
Ja,
vi spelade pingis och skojade. Och hade fredagsöl. Och, ja, det var så kul. Alla var så trevliga.
Vi hade, men vi hade väldigt långa arbetsdagar. Facket hade nog inte riktigt tyckt att det här var okej. Okay, alltså. Som jag ser nu när jag jobbar jäkligt noga med att...
Men kan vi inte gå igenom det här? För det tror jag också inte många vet, det här med Hallstahammar och Hollyhammar. Att hela serien spelades in där. Och det var ju då tanken att det skulle bli en framtida fabrik för svenska tv-inspelningar där. Och som sagt, kommunen investerade en hel del i detta. Och dit bussades ni alltså. Och hur gick detta då till?
Då stod det en stor buss på Kungsbron. Mm. Och där var sminket med. Ljudtekniken var med. Ljudtekniken. Så att vi fick ju de här små myggorna allihopa på morgonen. Mm. Den ena efter den andra efter den tredje. Och sen så hade vi fått nya manus. Och då satt vi oss och gick igenom manus. För det mesta så hade man ju den på kvällen också. Så man skulle hinna lära sig. Men där blev det liksom att vi ändrade i allting. Skrev över. För att det var det mest markanta. Att när det var någon som inte kunde skriva. De trodde att att var man över 40 år... Då snackar man så här, tina grabbar, ja, tjena, vilken tjomme. Ibland så tror man, det här är ju inte sant. Tror man, du satt en 18-åring och hade skrivit manus och trodde att man pratade på det sättet. Det var ju helt omöjligt. Så det var ju verkligen varierande kvalitet på manus.
Ibland väldigt var det som väldigt tänkte, varierande kvalitet. Även manusskrivarna var ju... skolelever, alltså skulle ju lära sig, va? Även på den sidan.
Det är helt otroligt.
Så var det, ja. Och när det du berättar nu om att ni myggades i bussen, det gjorde inte vi. Från början så myggades man på plats, och så sminkades man på plats. Mm. Och det tog evigheter, och det var nya, och de var oerfarna, och så var det kostym, och så ville man inte ha de kläderna. Och så, alltså det var... Men det effektiviserades naturligtvis med under årens lopp, vill jag säga.
Ja, det där låter ju så dyrt.
Ja, ja,
att vi skulle hålla på med det där.
Ja, men precis.
Ja, men det var första säsongen, va? För jag kom in i andra säsongen,
ja, nej, men
och då
precis.
Effektiviserades
det. Ja, det effektiviserades.
Och likadant med kostymen. Jag tänkte, gud, ska jag ha på mig det aldrig i livet? Och då hade jag en ganska raffig garderob. Jag hade ju mina egna kläder till...
I stor utsträckning.
Ja, faktiskt.
Nej, är det sant?
Ja.
Underbetyg till kostymer.
Fortfarande på kylskåpet så hänger ju de här idolbilderna. Vi hade idolbilder.
Ja, det har jag
med,
också.
Du ska få se min tjusiga dräkt som jag hade där. Mm. Jag hade,
kan du inte gå och hämta? Det vore kul att se.
Ja.
Men Louise, för de som lyssnar på det här, låter ju inte klokt. Liksom hur lång tid innan fick ni manus då?
Ja, det fick vi kanske. Fick jag det samma morgon eller fick jag det dagen innan? Men det var ju väldigt lite. Dialogen är ju inte så märkvärdig. Men jag på den tiden så var jag inte så kaxig, så att jag vill ju gärna säga det som stod. Och jag vågade liksom inte göra om. Anki var ju bra på det. Hon sa att det här kan jag inte säga. Men jag lärde mig så småningom att säga att jag tar det. Jag vet... Vad ni vill, vart ni vill att vi ska komma. Mm. Låt mig säga det som jag tycker passar och som jag tror passar Marianne i det här. Och då blev det lättare. Och då behövde man knappast ha någon manus, för att då körde man ju korta scener. Vet du. Man måste ju veta varifrån man kommer och vart man ska, så att säga, i scenen. Ja. Nej, det gick bra. Det var väldigt mycket improvisation, minns jag. Som sagt, det var ju lite improvisation på det tekniska planet också. Ja, mycket blev improvisation.
Titta, här har jag fått bilden nu.
Får se.
Ja, visst ser jag iskall ut. Jag var stentuff.
Snygg.
Om du beskriver för lyssnarna hur det såg ut här då?
Jag har en kortklippt frisyr, jag har en väldigt avmätt... blick, ja, i allra högsta grad, och så en elegant ja, direkt jacka på mig.
Tycker du ser ut som vilken sträng åklagare eller
advokat? Ja, som alltså ofta får jag göra sådana. Jag förstår inte varför, jag som är så snäll. Men jag får vara bitch, överlägsen och fullständigt liksom devastating när det gäller att behandla andra människor. Det var jättekul.
Ja, är inte det ganska roliga roller att spela?
Jättekul, mycket roligare än att vara en mespotta. För att det är så underbart, eftersom jag sällan i privata är på det sättet, så att få snäsa av någon. Jag kommer ihåg att jag hade en uppgörelse med min man då som, han var ju verkligen en mes, och det var så underbart att bara få riva i och liksom snärta till och bara, älskade det.
Jag tycker det är en jättesnygg bild. Men som sagt, det är ju så här i den här branschen att man blir ju ofta insatt i en sorts karaktärsfack. Och det räcker ju med att man bor någonstans i stan eller att man har en viss bakgrund för att man ska fastna där.
Precis. Det är, tell me about it.
Yes, ja,
du känner att du har fastnat i det, Anna. Men känner du också det?
Ja, klart.
Ja,
vilken typ av roll är det du har fått och fastnat i?
Ja, jag ska ju spela Östermalmare. Liksom. Mm. Och om Östermalmare finns det ju väldigt mycket fördomar. Precis som det finns om allt. Mm. Och damer som kommer från Östermalm, de är på ett visst sätt. Mm. Högdragna, överlägsna, rika, förstår sig inte på arbetare.
Stämmer inte det då?
Nej, precis. Lyssna! Ja. Ja. Men alltså så är det. Jag håller på med det just nu också.
Ja.
Så att
det ska vi också säga till lyssnarna, att vi ska få veta lite vad ni gör idag också. För det kan man ju vara nyfiken på såklart. Men fler liksom minnen kring Holly Hammar och själva inspelningarna. Hur såg en inspelningsdag ut då? När avgick bussen för det första?
7.00.
Ja. Och då kom man till Hallstahammar?
Det tog jag, det är ju Västerås.
En timme och 20 minuter senare ungefär. Säg 8:30.
Ja. Mm.
Och vad hände då?
Rakt in i sminket. Och så hade vi olika rum, framlagt vilka kläder vi skulle ha. Och ja, sminkades vi, det gick ju undan där på slutet. Och sen så körde vi 2 avsnitt om dagen, och det var verkligen ting 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 ting. De hade ju 2 kameror,
dubbla team.
Dubbla team hade de. Och det var inte många omtagningar, ska jag säga. Det var utan it's a wrap.
Jag ska inte tala illa om det, men ibland kändes det som vi skådespelare, vi var det material som de här eleverna arbetade med, så att säga.
Ja, det var ni ju.
Vi var ju faktiskt, det var ju tänkt så. Och därför var det bra att de flesta av oss var ganska rutinerade och kunde fixa det utan allt för mycket regi och så vidare. För att det handlade ju mest om att man skulle ljus och foto och så här skulle lära sig. Och sen så var det att det var inte första gången, men det var ju, då hade man inte film längre, utan man hade börjat med sådana här datakameror, så att man kunde ju ta om. Det var inte så att filmen kostade, så att man men man tog ju inte om så mycket, för det var brådis. Det gällde ju det där tar vi. Och så hade de ett tekniskt rum där de satt med alla monitorerna, och det var ju rätt nytt då också. Jag satt och tittade och de kunde liksom säga kamera där, men ta den där kameran. Det var tekniskt ganska högkvalificerat, tror jag, de hade tänkt sig.
Men hur var det som skådespelare att jobba i den här ändå pressade situationen då, gissar jag, att det skulle gå så fort?
Jag tyckte det var kul, för att jag är en otålig person. Så att jag... Just den där enorma väntan som man har ibland när man filmar. Och så tar man 3 minuter film max på en dag. Och sen så är det någon skit på linsen eller något i gluggen. Och så gör de om, och så är det tekniken. När man äntligen tycker att man har fått till det. Men det här, jag gillar det. Alltså, det gick undan. Och det gäller att sätta det direkt alltså. Och det gjorde man oftast, för det var inte finlig.
Materialet krävde ju liksom inte någon större analys, nej, som jag säger så. Kör rakt på bara, så blir det bra. Ja, och huvudsaken är att fotografen får det på bild. Liksom. Mm.
Och sen filmade det där då på förmiddagarna, och sen var det någon lunch kanske?
Ja, absolut. Mycket fint. Lunch, mycket fint. Och så hade vi fina loger, hade de gjort i ordning till oss. Med bra sängar och Ikea. Mm. Du får ställa upp en massa sängar. Alltså, det var väldigt fint på det sättet. Man hade, ska jag säga också, vilket inte... Det var ju så att i Hallstahammar stod ju många hus lediga på den tiden. Många, eftersom Bulten hade lagt ner och mycket så. Så att vi fick ju, kunde ju bo i våning också. Man kunde sova över i hyreshus som fanns på gångavstånd där. Som stod tomma. Mm. Så, och jag menar, det, jag, Anke,
gjorde
jag,
det då?
Ja, ett par. Inte många tillfällen, lustigt nog. Och för egentligen borde man ju, man hade ju tjänat så mycket tid på morgonen om man hade sovit där under arbetsdagen. Men
Anke gjorde det flera gånger.
Anke och jag delade en våning. Så vi bodde, och jag kommer ihåg att den morgonen som den här hemska, hemska historien i Göteborg hade hänt med branden i på nattklubben, då satt Anke och jag och tittade på vi tittade på morgon-tv där, nyheterna. Va? Och det kommer jag ihåg också. Just den natten hade vi bott. Det hände alltså att vi gjorde det. Men jag gjorde det inte alls i någon större utsträckning.
Men ni tv-stjärnor, rörde ni någonting bland vanligt Hallstahammar-folk?
Nej, det hann vi aldrig göra. Utan de var ju med, vissa av lokalbefolkningen var ju med som statister. Men vi hann aldrig göra någonting. Det var ett sånt tajt schema.
Det var en väldigt, väldigt högt tempo. Ja. Alltså, det var det. Och lunchen skulle intas där. Mm. Och det var gott. Och de hade, inte catering, de hade väl någon som lagade mat där. Eller jag kommer inte ihåg. De hade mat var det i alla fall. Och det var gott och det var trevligt. Och så var det på igen. Mm. Så det var full fart. Mm.
Otroligt att höra. Och sen så filmade ni på eftermiddagen då.
Ja, visst.
Och sen så, när gick bussen tillbaka?
Ja, säg det. Det var just det. Alltså, egentligen så skulle den gå tillbaka vid 5, eller hur?
Ja.
Men det drog nästan alltid över tiden.
För att man prioriterade inte ett visst klockslag som var slut på dagen, utan man prioriterade att man var färdig med avsnitten. Mm. Och det kunde ju ibland ta lite längre tid. Mm. Eller mera, mycket längre tid. Så ibland händer det väl att man inte kommer iväg för 6-7, men jag tror att de försökte nog att göra det bästa där. Men vi var 8, om man minns dagen, runt. Mm.
Det blev inte mycket kvar, men jag gissar att ni, det var kanske inte jättesynd om er, men ni filmade ju inte året runt.
Nej, man filmade inte året runt. Det tog väl, det var väl 3-4 månader.
Ja, alltså jag kommer ihåg, det var ju det som var fint. Man filmade typ 3-4 veckor i sträck. Sen var man ledig ett par veckor. Så att man kunde ju då resa bort, koppla av, det gjorde man inte, man hade ju barn hemma och skola och sånt där. Men det var upplagt så att man jobbade inte mer än, jag ska säga, 4 veckor max i sträck.
Jaha. Det hade jag glömt.
Och sen var man ledig 2 veckor. Mm. Och så är det på till.
Sen kanske man inte var med varje dag. Faktiskt.
Jag tror också att jag åkte varenda dag.
Men ledig helg förstås.
Ja, ledig.
Ja. Men då var man ju bäck. Så.
Och sen så fick också serien en norsk version. Och de använde också samma studio som det svenska teamet.
Just precis. Och hon hette någonting. Det var en känd norsk skådespelerska som jag träffade där. Väldigt söt, mörk.
Men ni sprang på det norska
teamet. Som spelade min roll alltså, ja. Så jag tog och träffade henne vid något tillfälle. För norrmännen ville göra samma sak. Och de ville hyra in sig. Det kommer jag ihåg att Roffe Solman var jättelycklig. Ja, du förstår, Norge ska göra det här. Han var väldigt positiv då till detta. Men som sagt,
hur många säsonger gjorde de?
Du tittar på mig, jag vet faktiskt inte. Det har inte jag tagit reda på. Men det
jag tror inte
på.
Det blev
ingen jättesuccé.
Nej, jag tror inte det. Alltså, det här var ju en tid när man kunde göra sådana här saker. Jag ska inte säga att det var inte lågkvalitativt, men såpa i sig, alltså, jag vet inte. Det var modernt då, men det är inte så modernt längre. Jag skulle säga att nu har man högre krav på den tekniska kvaliteten och på manuskvalitet och så vidare när man gör serier.
Idag kanske någon undrar vad som har hänt med de här lokalerna. Idag så sägs ju då Västra Fabriken vara en välmående fastighet. Och det enda som påminner om den fornstora satsningen med tv-produktion är då några påmålade kulisser på husets baksida då, ner mot Kolbäcksån tydligen.
Jaha. Ja, jag har inte varit där sen. Har du varit där?
Ja. Jag har varit där, för det var något tv-program som gjordes för ett par år sedan.
Så jaha, jag körde faktiskt dit och träffade Erik Donnell, en av våra kompisar. Och vi gick runt i fabrikerna och nu är det verksamhet där. Det är fabriksverksamhet. Jag kan inte säga exakt vad det var, men det var en fabrik som är en teknisk fabrik, tror jag, någonting där. Och där, men det fanns också i huset där inne i fabrikslokalerna, i någon passage upp till någon matsal där, så var det en vägg med minnesgrejer från vänner och fiender. Minnesbilder och autografer och hej vad kul vi hade och tidningsurklipp och sånt där. Så det finns en minnesväg inne i fabrikslokalen.
Det här är väl något för er grupp att åka tillbaka och minnas och titta på lite kulisser.
I och för sig. Varför inte? Jag vet inte om någon längtar dit tillbaka. Men det roliga, det bästa som har kommit ut av det var att vi träffade varandra, tycker jag.
Ja, verkligen. Ja.
Nu ska vi prata om signaturmelodin. Minns ni den?
Om jag får höra den så minns jag den, men jag kan inte liksom... Nej.
Du ser frågan nu.
Nej, absolut inte. Jag kan, men jag älskar frågesport. Men när det kommer upp till signaturmelodier, ja, på Jeppe, det är sådana, absolut ingen chans. Nej.
Det här
Dallas kan jag. När bröderna Cartwright. Bröderna Cartwright, den kan jag.
Det kan jag också. Över stock, över sten, rider pappa ben. Bonanza.
Okay, det här ledmotivet var ju lite modernare då. Låten heter Vänner och framfördes av gruppen Together som består av Erik Törnblom, Alban Herlitz och Moje Morgan Johansson. Och det blev ju en halvhit det här som spelades på radio och kom med på samlingsskivor och så vidare. Och jag har pratat med just Moje som man känner igen från bland annat barnprogram i tv, men som också är musiker. Han berättar så här om hur låten som blev Vänner och fienders signaturmelodi kom till.
Micke och Moje, det är det, va?
Ja.
Mm.
Det var så att Together var ju då ett popband som sjöng på engelska i då Europa, var ute på turné. Men under den perioden när jag var hemma de få gångerna per år så ringde Ulf Ekberg från Ace of Base mig och sa, för jag demade väldigt mycket av Ace of Base låtar då till deras andra platta. Jag sjunger väldigt högt då, så jag skulle ju härma tjejerna då så gott det gick. Men då sa han så här, det finns en låt jag skulle vilja att du sjung på som vi har en idé med, men det är inte till er. Nej. Okej, okay, och du vet, jag tjänar ju så här 500 spänn per gång man sjung någonting. Det var ju typ den inkomsten man hade. Så jag sjung två tagningar på Bara vi vänner. Den och, så här. Och sen åkte jag till flygplatsen och flög till Tyskland igen. Och så var vi där i en månad. Så ringer Ulf Ekberg mig. Du, jo, fan. Ni ligger etta på trackslistan. Jag bara, vadå? Vi fattar ingenting. Det är ganska roligt för att den var ju på svenska och vi var ju ett engelskt sjungande band och då hade han släppt den som Together single i Sverige utan att vi visste om det. Och det var ju roligt att vi låg etta såklart. Det var ju bara det, då fick vi ju skriva en helt ny svensk platta för att Vänner blev ju en sån mega hit. Så där har du storyn liksom. Vi visste inte ens om det.
Vilka låtar var det som du demade för Ace of Base, undrar man ju?
Ja, det är lite sån här B-spår. Jag tror att inga av de låtarna blev någon... Is it a fire? Någonting.
Stor hit ju.
Den demade jag nog inte. Jag körar nog bara den, tror jag.
Men man kan säga att Vänner skrevs alltså inte exklusivt för tv-serien?
Jo, det var ju det den gjorde, men inte till Together.
Okej, så låten, den var beställd för att starta Vänner och fiender, var deras signaturmelodi. Men det var inte Together alltså som skulle ha sjungit den. Vem var den tänkt för?
Jag vet inte vem som den var tänkt för. Antingen så körde John Ballard och Ulf Ekberg en fuling och inte sa någonting till oss. Eller så tog de en chansning och bara, nej men här har vi ju en hit och den ger vi ju till Together för det är ändå vårat band. Så att jag har faktiskt ingen aning hur den storyn har gått. Jag kan säga att vi i bandet visste inte om att vi skulle göra den, det kan jag säga. Men jag sjöng in demon i alla fall.
Men det är inget du ångrar idag, om man säger så?
Nej, det är det ju inte, såklart.
Men när hörde du då först talas om vänner och fiender?
Ja, men det visste man väl lite grann. Jag visste att det snackades om den serien i våran studio så där, men inte mer än så, för vi var ju aldrig hemma i Sverige liksom. Men så var det väl någon snygg tjej där man ville titta på sådär, men efter vi hade sjungit den här och den blev en hit så var vi ju på 100 fester med alla de som var med där.
Det var så?
Ja, skitroligt.
Vad hände på de festerna?
Nej, men jag var nog för en gångs skull ganska oskyldig. Jag vet att delar av bandet var ute och viftade lite. Mer än så kan jag inte säga.
Men du, vad innebar det för dig då att det blev ett ledmotiv i en tv-serie?
Nej, men just i Sverige så blev, alltså, låten blev så enormt stor och Together fick ju en sjuk sommarturné där som jag aldrig kommer att glömma på alla plan liksom. Det var ju klart det tuffaste bandet i jordklotet, men vi hade hemskt roligt. Och efter det så öppnas ju upp mycket dörrar i Sverige, framförallt för mig som gick vidare till Nicke och Moje på TV4, och jag hade inte träffat Niklas om inte jag hade varit med Together och så vidare. Så att det är klart att en sån grej öppnar ju upp väldigt mycket dörrar, och det har ju hjälpt mig jättemycket. Och ändå aktiv idag trots att man hållit på i 30 år liksom.
När spelade du den senast?
Den spelas faktiskt rätt ofta ändå. Jag har gjort lite kyrkokonserter och sådär, där jag blivit inbjuden som gästartist med olika sammanhang. Och den har ju kommit upp eftersom den spelas ju mycket på fritids och skolor sådär, eftersom texten är så fin, antimobbing och allt detta liksom. Så att, nej, men jag sjunger väl den kanske 10 gånger per år, tror jag. Jag kan fortfarande inte andra versen, men...
Men vad tycker du om den idag då?
Jag älskar den. Jag tycker det är en fantastiskt vacker låt. Den är superfin, alltså jag menar det. Jag har alltid tyckt egentligen. Jag tycker den är superfin. Fint budskap, och John Ballard har ju skrivit den ihop med Ulf Ekberg. Jag tycker det är en galet fin låt.
Hur mycket såg du av tv-serien då?
Ja, men ganska mycket måste jag nog säga ändå. Det var ju en hype där på 90-talet. Jag tittar nog, tror jag, absolut.
Men, och kort här nu då, för de som undrar, vad gör du idag? Uppenbarligen spelar du vänner då 10 gånger per år. Och mer?
Jag heter ju Moje då. Och jag jobbar ju mycket med Var ligger landet, man börjar bananer och sådär. Men jag har gjort ett otroligt roligt projekt ihop med Martin Svensson. Wow. Och Will Oaks, där bandet heter A-Tron. Och vi är i dagsläget Sveriges mest spelade låt på Radio Rix. Alltså Riksradio alltså. Ja, men var 52 år gammal och fortfarande tror att man ska bli superstjärna, det är helt sjukt alltså.
Det är inte för sent alltså.
Nej, det är inte för sent tydligen.
Moje där alltså, en del av Together med signaturmelodin, tillika hitlåten då, Vänner. Man ska ha husvagn, pappa jag vill ha en italienare, gött att leva. Ja, hitsen från Galenskaparna och Aftershave är många, och det är du, Claes, som har skrivit dem.
Ja.
Ja. Men ser du dig själv som musiker egentligen?
Nej, inte som musiker. Jag har ju inte det i blodet sådär, så att säga.
Vilken är din mest underskattade låt, skulle du säga?
Det är den här, det görs alldeles för mycket musik. Den tycker jag otroligt mycket om själv, men nästan inga andra.
Men du är högst ansvarig till att det görs för mycket musik.
Ja, det kan man säga.
När semestrar du husvagn senast då?
1979.
Men det är ett bra sätt att semestra, tycker du?
Nej.
Ni hör, man ska alltså inte ha husvagn. Men jag har i alla fall bett Claes att lista 10 av hans favoritlåtar från hans stora musikproduktion. Vilka han valde, det hör du i programmet som finns ute nu. Men det här är TV-fabriken som den här gången handlar om tv-serien Vänner och fiender, och jag gästas av Louise Edlind och Anna von Rosen. Nu ska vi prata om en historisk händelse för den här serien Vänner och fiender. 1997 så uppstod nämligen en konflikt mellan TV3 och produktionsbolaget då, Jarovski, som ledde till att Jarovski erbjöd Kanal 5 att ta över serien, vilket de också gjorde. När Kanal 5 skulle börja sända serien så hade TV3 fortfarande rättigheterna till 33 avsnitt som ännu inte hade sänts. Och TV3, de drog ut på visningen av de här avsnitten. Men Kanal 5, de valde att börja sända de avsnitt som de hade beställt och spelat in med start på hösten 97. Och då valde TV3 att börja sända de kvarvarande avsnitten parallellt med Kanal 5s nya avsnitt. Följaktligen så hade både avsnitt 136 och 170 premiär samtidigt i TV3 respektive Kanal 5. TV3, de lämnade in en stämningsansökan mot Kanal 5 för att de då hade börjat visa sina avsnitt. Men denna avslogs senare. Stämningsansökan alltså. Ja, det kan ju inte ha varit lätt att följa den här serien då för tittarna. Vad minns du av det här, Louise?
Jag minns väldigt lite av det här om man ska vara riktigt ärlig. Jag kommer ihåg att det var en schism och därför... Om det var därför vi bytte kanal eller hur det var. Och jag kommer ihåg att man diskuterade, är det bra att byta kanal? Kommer man inte tappa massa tittare då? Men jag höll på så här. Jag var inte så involverad. De höll det där. De diskuterade aldrig det där med skådespelarna.
Det betyder inget för er att ni
bytte kanal? Nej. Men jag kommer ihåg att det var väldigt konstigt att man kunde se... fortsättningen av serien i en kanal och sen så kunde man se det som samtidigt kunde man se det som hade hänt tidigare i en annan kanal. Ja, det var lite rörigt, men jag tror inte det är dutt. Det var lite det, deras underbara härliga inställning samtidigt. Det var lite jag vet inte, happy-go-lucky inställning som jag säger Roffe Solman och Micke Kinning. Jag är inte säker på att det är rättvist att säga så, men jag tror att de var helt enkelt tongivande där. De sa, fan,
det är... I mitten då av den första säsongen på Kanal 5 så låg serien i snitt på 300 000 tittare, medan TV3 hade sina bästa tittarsiffror på länge då, 600 000, dubbelt så många. Väldigt enligt oklara källor ska sägas dock. När serien flyttades från TV3 till Kanal 5, då hoppade också Petra Hultgren av. Det kommer du ihåg.
Det var ju då hon hoppade. Hon dog, så jag såg och grät vid hennes grav, samtidigt som det kom in en annan flicka som tog hennes roll bara. Så det var nog en sån där clash liksom. Det är ju väldigt konstigt. Hur kunde jag stå och gråta att hon hade dött? Och sen så fick jag en ny dotter som skulle föreställa Petra. Men jag bara stod.
Såpavärlden kan allt hända.
Ja, det kan allt.
Och Petra Hultgren, hon hoppade av och började istället då med Vita lögner. Mm. Och anledningen till avhoppet då, det hade tydligen att göra just med hennes kontrakt med TV3. Hon var knuten till TV3 på något sätt. Mm.
Aha.
Gavs det de förutsättningar, tycker du, då, för att göra liksom ett så bra jobb som det går i era roller?
Inte riktigt.
Nej, vad ska man säga?
Man köpte tagningar som inte skulle köpas.
Ja,
man accepterade klaffel och såna saker. Och det kommer jag ihåg att, han sa Roffe, för jag sa, men det går, men du ser, det går. Ajajaja. Tittar de på det, då gör vi ett dåligt jobb. Så det är skitsamma. Han raljerade om detta. Ja. Och jag älskar honom, så jag vill inte dra ner hans insats på något sätt. Men det var nog så att man släppte igenom saker som inte kanske skulle släppts igenom.
Sen kommer jag ihåg, jag kommer inte ihåg vad han heter, för nu är hon erkänd regissör. Jag kommer inte på vad han heter, men hon var ju helt ny då. Och då kommer jag ihåg, jag sa inte så mycket, jag opponerade mig inte särskilt ofta, utan jag köpte allting. Ja, men det funkar liksom. Men när hon bad mig, jag vet att jag kom in från ett håll och sen så skulle jag komma tillbaka från ett annat. Det var en sån här klaffel så att det bara plaskade om det. Och då sa att nej, men det går ju inte. Okej. Hon var liksom... Hon var helt hopplös där i början, för det var där gällde det att ha koll.
Verkligen.
En fejdåfars liksom. Fel håll.
Och det var inga mickebild då, för ni hade myggor på er.
Vi hade inte myggor. Vi var aldrig myggade, så vitt jag vet.
Men i första. Hade i myggor i andra.
Ja, det hade ni.
Men de bommade i första. Alltså, där var ju
hängde mikrofoner helt vilt. Men det var fasen. Skuggor och grejer. Ja. Och du vet, om man skulle stå till höger eller vänster om kameran när de gjorde sådana här korstag. Alltså, det var inte så jätteviktigt. Nu kommer... Om nu Roffe eller Micke, lyssna på detta. Kom och säga, åh helvete, det är fel. Så du får nog göra ett avsnitt, ett program med dem också för att få en, för att få deras syn på detta.
Verkligen, lyssnar ni och vill ha, eller om ni har invändningar eller om ni vill tillägga någonting, hör av er till mig så ska vi absolut se till.
Ja, gör det, men kom inte och skjut oss liksom för vad jag har sagt, utan gå.
Men jag måste ändå säga, med tanke på de knappa omständigheterna och tanke på alla omständigheter, så måste jag säga att det blev väldigt bra. Alltså, om man jämför med hur mycket resurser de hade för en annan motsvarande serier, typ Rederiet, det är klart att man såg att det var en klassskillnad, men ändå så, om jag tittar på det ibland, jag såg på några avsnitt, tänkte jag, det här är inte alls dåligt.
Nej.
Det är riktigt bra. Sen kan man anmärka på scenografin eller på återanvändningen av allting och på, men herregud, vi gjorde två avsnitt om dagen och det var banne mig inte dåligt.
Nej, och jag ska erkänna att jag såg nog bara lite av det som gjordes i början, sen har jag följde liksom inte hela vägen ut, jag har inte sett ens en fjärdedel kanske.
Kan man säga att det var jättebra för att vara en skolproduktion?
Absolut.
Det tror jag man kan säga. Och jag tror att intentionen var väldigt positiv och det borde kanske finnas göras sådana saker. Det var ju ett pionjärtänk som de tänkte. Och kanske skulle göras mera sådana saker för att utbilda praktiskt.
Mm. Om jag frågar så här då, vad var det liksom pinsammaste eller konstigaste, dummaste ni fick göra i serien?
Jag kommer ihåg när jag hade raggat upp min dotters pojkvän då. Min dotter var för övrigt ungefär lika gammal som jag. men hon såg betydligt yngre. Då var det någon scen som jag tyckte var väldigt pinsam att göra. För att det skulle vara... det var så off. Jag skulle ha köpt en födelsedagspresent till honom. Och det var en sån här liten lack-t-shirt. Det var verkligen ett udda inslag.
Det låter som sån här sexleksak.
Ja, ungefär. Mm. Det var väl jämförbart. Mm. Och men det var svårt att spela in för att jag kunde inte sluta skratta. För att det skulle ju vara liksom, öppnade och så skulle Henrik säga, men med illa dold... Liksom,
upphetsning.
Ja, upphetsning. Och jag säger, det... Det skulle vara så roligt att se dig i den. Och det var liksom så, det var en helt ny sida på det sättet. Så att det var nog det mest, det var ju inte så grovt, det var fruktansvärt roligt. När jag ser den i efterhand så tror jag skrattar ihjäl mig alltså. Men där hade de verkligen tänkt till liksom att jag var, ragga upp lammkött och liksom skulle piffa upp både det ena och det andra.
Jag kommer ihåg, det fanns en och det var väl inte så roligt lite, men det var ett tillfälle som jag opponerade mig och sa att det här ställer inte jag upp på. Jag gör inte det här. Och det var faktiskt min yngsta dotter som var deprimerad och skulle ta livet av sig.
Oh.
Hon skulle föreställa att vara 14 år eller sånt där. Och hon stod uppe på ett tak och skulle hoppa. Och jag sa att jag går inte med på det här. Den här scenen, jag går inte med på det. Jag tycker, för det hade varit någonting i pressen då. Unga flickor som mådde dåligt och anorektisk och skulle hon väl föreställa. Och hon hade varit deprimerad och skulle ta livet av sig. Och tanken var att hon skulle hoppa. Men jag sa, Göran, det får ni inte. Då går jag härifrån. Och då satt jag hårt och de tog faktiskt bort den scenen. Det är min största insats. För att det tyckte jag var oetiskt helt enkelt. Sen var det väl tanken att hon skulle överleva i och för sig. Men att hon skulle hoppa. Det där anser jag är farligt. Det är jättefarligt för det är unga människor som sitter och ser de här serierna. Så man har ett väldigt ansvar när man gör de här serierna. Så att där lyckades jag få en ändring till stånd.
Var det inte det som var tanken kanske? Att de just tyckte att det var viktigt och allvarligt att visa och lyfta fram. Och att man därför då skulle ha med något sådant i serien.
Jo, just det. De vill ju ha tittare, men alltså man måste, om man gör en sån scen, då måste det också finnas väldigt mycket runt omkring. Mm. Men det fanns inte, utan här ska de bara hoppa liksom. Och jag sa, det får ni inte göra, ni får inte göra det. Och då...
Vad hände då när du opponerade dig så?
Jo, de tog faktiskt bort, de skrev om den här scenen. Hon ångrade sig när hon var på taket. Hon gick tillbaka.
Har du något sånt du tackade nej till att göra i serien, Anna?
Nej. Det var inte så krävande, kan jag säga. De krävde... Nej. Mm. Inte vad jag kan komma ihåg. Mm. Men jag kommer ihåg en scen. Men vad hette han då? För att, ofta, måste jag säga, män i improvisationer och sådär, de tar i alldeles för hårt. De kan liksom inte... Mm. Den där tekniken... Man måste ha en viss teknik. Man kan inte bara jobba på känsla, för då blir det ju farligt. Mm. Den där karn som jag också skulle, han skulle trycka upp mig mot väggen.
Var inte det Erik Donnell?
Nej, det var den
för
andra.
Erik var så väldigt... Han är ju duktig. Så att det...
Men jag har en grej med aggressivitet. Jag kommer ihåg, han skulle trycka upp mig mot väggen och gör det alldeles för hårt och kom åt mot halsen. Jag är jättekänslig där. Och jag bara drog till spontant, gav honom en örfil utav helvete. Mm. Och började stortjuta. Mm. Och kunde liksom inte... Mm. De var tvungna att bryta det. Jag vet inte hur scenen blev sen, för att jag blev så fruktansvärt upprörd. Dels att han hade gått över gränsen och dels att det är liksom min känsliga...
Det var inte han som...
Ja,
det spelar ingen roll. Men det är väl ofta så, precis som du säger, man måste ha en teknik. Man får inte gå. Och det händer ofta med, förlåt uttrycket, amatörskådespelare som inte har så erfarenhet. De låter känslorna dra iväg med sig.
Men starkt, Anna. Du blir verkligen påverkad där.
Nej, men jag blir jättepåverkad. Jag kommer ihåg att jag satt i sminket och bara grät och grät. För jag blev så fruktansvärd. Det trycker på någon knapp. Och just det där, vad ska man säga, ohejdade våldet. Jag vill inte i så hårt, men jag klarar inte det. Mm. Och att det bara är spontant kommer att vara ett örfil. Och jag sa, jag gör inte om den scenen. Det var nog det enda.
Kan absolut inte ha varit Erik. Jag tar tillbaka
det. Nej, det var det.
Jag nämnde Erik Donnells namn. Han har ju gjort filmer sedan dess. Och han har ju regisserat och skrivit filmer.
Ja, det var en tillfällig.
Men jag kommer bara ihåg att Erik slog handen genom en ruta. En fönsterruta. Oh. Det är klassiska. Det berättar han säkert gärna själv. Och då var det en mur bakom. För det var ju... Ja, dum! Och han slog sönder sin hand.
Aj!
Spröt till den.
Men det är sjukvårdsteam på plats. Hade ni det?
Nej. Nu håller jag på med en film och då ringde de mig innan jag skulle börja, så sa de, vem är din närmsta anhöriga? Och så det skulle man ha. Ja, men det var för att vi är så jävla gammal. Så jag tyckte, men...
Intimitetskoordinatorer och sånt.
Nu står det ju... Nu finns det ju regler för allt. Och HBTQ-historia och hit och dit. Och allt ska finnas.
Mm. Vill man lyssna på ett avsnitt om just en sån här intimitetskoordinator som jobbar med film och tv, så finns det också ett avsnitt om detta i det här flödet av TV-fabriken. Ja, det är lite spännande faktiskt.
Ja, intimitetskoordinator. Ja, det är en sån som ska i sexscenerna ska vara där och se till att det inte blir på riktigt.
Ja, ungefär. Och överhuvudtaget tror jag, så som du nämnde, Anna, det här, att man kanske har ett känsligt område på kroppen man inte vill att någon ska liksom ta eller se och jobba mycket inför de här scenerna. Och naturligtvis med tekniker och sådär.
Ja,
rena sexscener. Kan det handla om pussar och kramar också? Hade ni behövt det på Vänner och Fiender?
Nej, det var
lite sex där. Det här är ju tv-historia, som vi säger. Men det här var ju också dagsåporna, eller egentligen då, de här varje dagsåporna, storhetstid. Med Skilda världar och Nya tider och Vita lögner och Vänner och Fiender. Kollade ni på någon av de andra dagsåporna?
Ja, det gjorde jag. Jag tittade på Vita lögner. För jag tyckte det var kul, för Anton var ju med. Och Varuhuset tittade...
Anton Körberg får vi säga också.
Ja, just det. Anton Körberg. Jag tittade... Tre Kronor har jag nog inte tittat på särskilt mycket. Jag vet inte varför. Men Varuhuset, absolut. Rederiet, jepp. Och,
ja, jag tror att jag såg Rederiet ganska mycket. Var det inte där Kristina Collin? Nej, det var Varuhuset.
Ja, det var Varuhuset. Ja.
Men G.B. Stenberg då?
Rederiet.
Ja, det, ja, det är så. Ja, jag kan inte, men jag tittade nog lite grann, men inte slaviskt.
Mm. Vad sa vi mer?
Ja, vi hade ju Nya Tider startade på TV4 också.
Precis, Nya Tider. Jag tror att jag var med ett avsnitt också.
Jag hade ju släktingar. Ja. Alexander Tolstoy var med en och Folke Regen var med en annan. Och så jag kommer ihåg att jag tittade på dem, men inte heller följde dem riktigt. Nej. Men jag försökte se så här. Ja.
Vilket såpasläkt.
Ja, såpasläkt. Uh-huh. Skådespelarsläkt skulle jag vilja säga. Utbildade är de båda två på scenskola dessutom.
Ja, här får vi inte trampa någon på tårna, inte.
Nej. Du hör, det är typiskt man reagerar. Ja. Att säga såpa, att säga, ja, man vill inte trampa någon på. Men vi har det lite i oss det där, att såpa ligger lite lägre än annan tv-produktion.
Det är som att kalla någon lite föraktfullt för B-skådis. Ja, när de säger att Nixon var B-skådis.
Mm. Nej, inte
nej. Herregud. Inte Nixon. Nej, men vem menar jag?
Ja,
men herregud.
Avsnittet med namnafasi här. Alltså.
Den amerikanska presidenten som har varit...
Richard Nixon.
Nej, men han var inte här.
Nej, det var den andra.
Ja. Som har blivit riktigt uppskriven och riktigt omtyckt efter sin död.
Ja, och vad jag ville säga var i alla fall det där när man föraktfullt kallar någon för B-skådis. Vad då B-skådis? För att man har varit med i filmer som inte har varit lika ansett lika kvalitativt högstående som de andra då. Men jag avskyr den där distinktionen.
Eller att man tillhör A-laget när man är på Dramaten. Ja. Så många skådespelare säger, åh, det är så roligt att få tillhöra A-laget. Mm. Och det ses inte med blida ögon av andra skådespelare förstås. Mm. Men, och sen finns det de som inte tycker om när man säger skådis, utan man säger skådespelare. Men när det gäller såpa så säger man såpa skådis, men man säger inte Dramatens skådis. Ja, det kanske man säger, men det är nog mera Dramatens skådespelare där.
Men det hade varit kul att se Ingmar Bergman regissera Vänner och fiender då.
Ja, han hade nog gjort det jättebra. Jag tyckte att det var kul.
Mm.
Du hade kanske varit med i en roll där också.
Vem vet?
Mm. Det hade ju bara varit liksom en rolig clash liksom, mellan de här världarna som ni nu liksom beskriver. Nej, det hade han inte gått med på såklart. Men slutet då tänkte jag vi skulle prata om. Louise, du var med alltså över 600 avsnitt.
Över 500 avsnitt var jag med.
Ja, det är otroligt. Hur kom det sig att du slutade till slut?
Jag tror att de mer eller mindre skrev ut mig, men jag tror att det kändes lagom. Jag tror aldrig, jag minns inte att det var någon diskussion.
Men var det mot din vilja? Så att
nej, det var det inte. När det var slut så var det slut för mig, och jag tyckte att det var ganska skönt. För då hade det gått rätt lång tid. Och då hade jag börjat engagera mig politiskt rätt mycket. Jag gjorde det under den här perioden för att jag hade en dotter som började med i branschen, höll jag på att säga. Eller lite politikbranschen om man säger så, kan man väl säga. Och hon var i Kosovo och där ute i de där länderna. Och det blev viktigt för mig då. Och det är ju en arena i sig för någon som tycker om att stå och prata och träffa folk och ha publik. Så att det kändes inte som jag bytte jobb, men det kändes meningsfullt. Kanske att jag sökte någonting som kändes lite mer meningsfullt efter det, tror jag.
Nu såg det med många av de här såporna som Skilda världar och de här, de har ju gått mycket i repris. Hur är det med Vänner och fiender? Har det gått mycket i repris?
Ingen aning.
Inte vad jag...
Det känns inte så.
Nej. Jag tror inte det.
Nej.
Hade ni bra avtal så ni i så fall skulle få ersättning för reprisrätt och sånt?
Ingen aning, återigen. Nej, det är vett i 17, alltså, men reprisersättning får man ju.
Det får man väl. Alltså, det behöver man väl. Det är väl självklart att man har numera. Men jag är luttrad från Saltkrokotiden som... Där har det gått i repris, om man säger så.
Ja, oj.
Utan några som helst ersättningar. Så att det där... Mm.
Det hade du velat omförhandla?
Det hade vi nog alla som var med i Saltkråkan velat omförhandla. Väldigt många gånger. Ja, vi har till och med försökt, men det har inte lyckats.
Nej, det har inte lyckats. Vad har man stött på för motstånd då?
Ja, lagstiftningen såg ut som då. Och vi, nej, det var inte så hemskt många år som faktiskt, det var när jag satt i riksdagen då, i början på 2000-talet så hade vi en sväng där, när vi försökte omförhandla eller återförhandla, vi ska säga. Och det var Maria Johansson och jag var faktiskt höll på med det där. Och vi hade en jurist som hjälpte oss med det också, men nej, det gick inte.
Det hade ju varit värda, även om inte juridiken hade varit med, så hade vi väl ändå kunnat få några slantar.
Ja, det finns de som tycker faktiskt.
Ja, det tror jag alla håller med om. Det är ni värda.
Ja.
Och det kanske är ett avsnitt av TV-fabriken också, Saltkråkan. Eller är du trött på att prata om Saltkråkan?
Nej, ja, då får jag prata om mig själv. Det är väl härligt.
Det är det älskar folk. Det är det enda folk vill. Ja, men då kanske vi återkommer till ett Saltkråkan-avsnitt.
Det tar vi en annan gång. Nu är det vänner och fiender.
Ja, nu är det. Såpa ett tag till. Anna, du då? Hur många avsnitt blev det för dig och varför slutade du? Du blev ju utskriven, sa du.
Jag blev utskriven. Jag vet inte, jag var ju med i hela andra säsongen och sen så var bara ett par in på tredje säsongen. Mm. Då för att då skulle de ju göra en clean cut med de så kallade äldre generationer. Jag vet inte om Anke var väl kvar, men alltså de onödiga som inte hade med kärnfamiljen att göra på något sätt. Och sen skulle de plocka in yngre människor, så de plockade in ett gäng yngre skådespelare. Och iväg for jag med min toyboy till Tyskland.
Vad gjorde du efter serien?
Åh gud, det kommer inte jag ihåg. Vilket år var det?
Jag kom in i serien 96 och jag slutade 98, 99, så att det var ett par år i alla fall som jag höll på.
Ja, 99. Jag kan faktiskt inte ihåg. Jag har ingen liksom sådär. Det är inte så att jag har. Sen var jag ett år där och sen var jag ett år där. Nej, jag har inte gjort sådär vansinnigt mycket. Jag vet inte vad jag pysslade med faktiskt.
Men innan vi pratar om vad ni gör idag, så kan man väl ändå då konstatera att över 700 avsnitt för en serie är ju helt otroligt. Tror ni att det här rekordet kommer att stå sig, eller kommer någon att ge sig in i det här igen?
Det tror jag. Jag tror att det finns, vi talade i början här om Hem till gården. Och jag tror att det finns ett behov av att se samma saker, för att följa människor som man lär känna och så vidare och så vidare. Att vi gamlingar skrevs ut ur Vänner och fiender, det var väl för att man vände sig, man trodde att man skulle ha en ungdomlig publik och så vidare. Men jag tror inte ungdomar, utan jag tror att det finns familjeserier, men framförallt serier som där äldre personer på eftermiddagarna kan sitta och titta. För att det kommer Bergis att göras. Mm. Det tror jag.
Efter Vänner och fiender så försökte Kanal 5 sig på en ny såpa. Den svenska versionen av norska succésåpan Hotell Cesar. Och Hotell Cesar, det är den längst långlivade serien eller tv-såpan i Skandinavien genom tiderna, med över 2000 avsnitt. Hotell Seger, som den fick heta då i sin svenska version, det var ett rent fiasko med knappt 100 000 tittare, och den serien sändes i bara en säsong innan den lades ner.
Just det, ja, det kommer jag ihåg. Ja, det var inte lyckat alls. Jag har inte sett den överhuvudtaget.
Det var inget ni var tillfrågade på mig?
Nej, absolut inte.
Nu ska vi prata lite om vad ni gör idag. Det här blir spännande. Ja. Anna, vad gör du?
Jag är programpresentatör på SVT sedan 14 år tillbaka. Faktiskt. Alltså när Hallåna försvann ur bild, då började jag. Ja. Men vi var ju faktiskt i bild under pandemin för 3 år sedan, tror jag, en månad under jul. Då var vi i bild igen. Vi fick väldigt mycket uppskattning för det. Och vi är många som vill ha tillbaka Hallåna i bild, men jag menar att vi... Det funkar inte så nu.
Jag vill lägga in här att Annas röst är en av de skönaste att lyssna på. Och framför allt är det en människa som kan uttala utländska ord.
Oh, tack. Tack Louise.
Jag tycker tyvärr att det är lite sorgligt. Där tycker jag researchen är urdålig när man presenteras filmer från Alger och sådana.
Ja.
Görs detta alltså?
Absolut. Jag tycker man hör katastrofala, och det är jag absolut inte ensam om att reagera på.
Men det skulle du aldrig göra, Anna.
Jag har uttalat fel någon gång, det har jag, det vet jag.
Det kan vara svårt att visa namn.
Men du vet, när man är tvärsäker och tänker, jag vet att det uttalas så, och så gör man inte research. Och så gör det, uttalas det inte på det sättet.
Nej, men du är tillräckligt bildad för att veta hur det mesta uttalas. Nu sa jag som en surkärring.
Det är ju inte bara så att man säger, och här kommer ett program. Vi har en sån här vansinnigt rolig affisch på jobbet där det är programkontrollen. Där det är, man kan kombinera olika såna här standardfraser. Och nu, och för alla som, och för dig som inte, och kanske, och strax. Ja, nej, men är det Rapport, alltså min favoritgrej när sena Rapport, för att då är Rapport alltid kort, och då kan det komma en långfilm efter eller någonting, och då brukar jag alltid avsluta med efter ett kort Rapport.
Modeintresserade Papicha vill dansa, designa och leva fritt, men islamistisk terror sätter käppar i hjulet. Algeriets Oscarsbidrag 2020, signifikativt nog stoppad i hemlandet, knyter ihop algerisk kvinnokamp förr och nu. Långfilm efter ett kort Rapport.
De flesta tror ju att det är bandat, men det är ju alltid, det är direkt i ettan är det direkt, förutom klockan 21, för då talar jag direkt innan Aktuellt. Och är det parallella skarvar i tvåan, då måste jag ju banda dem, för att jag kan inte, för det går ju inte. Ofta som man springer som en skottspole, men sen gör jag ju trailers också och så här puffar Bäst i veckan och tre olika.
Det är jättemycket,
det vet ju du Fredrik, det är jättemycket teknik och det är jättemycket jobb, men ibland kan man alltså ha 45 texter på 2 dagar. Och det är ganska skapligt, för i tvåan är det väldigt många kortprogram, så att jag kan ju bli rätt trött på mig själv. Och det är liksom lite jobbigt att återuppfinna sig själv hela tiden. Men det är ju roligt att försöka hitta någonting. Jag försöker alltid hitta någon, gå på trivia kanske på IMDb eller någonting, eller kolla runt det programmet jag pratar om, så att det inte, jag vill inte berätta vad programmet handlar om. Det kanske jag gör i början på kvällen. Men sen, någon detalj som tittarna inte vet, om det till äventyrs är någon som sitter där och lyssnar på. När jag har mina 20 sekunder är det alltså 20 sekunder. Men är det innan Rapport eller Aktuellt, så vet man ju inte. Där kan det vara 11 sekunder eller 32.
Skulle man lägga ihop alla alla gånger du är i rutan med din röst, så har du ju gjort mer än vilken sån här bokinläsare som helst. Alltså,
ja, det har jag pratat rejält.
Lite modern myt det här också, känns det som. Det känns som att många tror att hallor eller programpresentatörer inte finns kvar längre.
Nej, det tror jag inte. Men om man tittar på reklamkanalerna, så spottar de ju ur sig någonting jäkligt snabbt då och då. Mm. Vilket jag undrar om det är någon som överhuvudtaget uppfattar faktiskt. För nu tittar jag på jag börjar titta på Vänner igen. Älskar Friends. Och det är dubbelavsnitt i en känd kanal, inte SVT. Oerhört skickligt, alltså jag tycker det är en helt fantastisk serie. Men då är det ju ibland en röst som säger någonting som man inte lägger på minnet överhuvudtaget. För att och då tänker jag, ja förlåt, men så där ska jag inte säga.
Bra. Mycket bra.
Men hur länge finns då rösthallåt kvar?
Det är frågan. Alltså jag frågar min chef, för jag tror ju inte att det kommer finnas kvar särskilt länge, med tanke på att broadcast försvinner, allting går över till Play. Play har ju fler tittare än broadcast, och TV:s tittare, det är ju ett segment som är lite ålderstiget nu, som i min ålder uppåt. Men än så länge så finns det inga planer på att ta bort oss från SVT i alla fall.
Och berätta, vad gör du nu? Vad är du inne i?
Jag är faktiskt inne i en filmproduktion för närvarande. Jag är med i den 22:a filmen av Morden i Sandhamn, som håller på att spelas in just nu. Jag var med även i den första. Då var jag med lite mer av andra och tredje var jag väl med. Men, och det var i början på 2000-talet. Nej, det var det inte. 2012, 13, 14, 15 var det väl.
Mm. Och hur är det då att
spela idag? Jättekul.
Proffsigare än Vänner och fiender?
Ja. Men å andra sidan, allt är roligt. Allt är kul och allt tar sin tid. Och det här är väldigt skoj. Och det här är ju många skådespelare som har varit med från början också. I den här serien. Eller filmserien.
Har du några drömprojekt framåt då? Vad skulle du vilja göra framåt?
Nej, alltså jag skulle vilja hålla mig frisk så att jag kan få göra såna här grejer. Hoppa in i filmer och göra roller. Jag blir 78 år i sommar, så att man får väl vara glad över det man får, så att säga.
Och Anna, har du några så här drömprojekt framåt?
Nej, det har jag inte. Jag får ju jobba ett år till på SVT och sen vet jag inte vad som händer. Så att jag, och det är ju klart att jag har inte gjort särskilt mycket de senaste åren, verkligen nästan ingenting. Och jag har ju haft det här jobbet på SVT. Men jag skulle jättegärna vilja filma eller göra TV, skulle jag tycka. Det känns som nu har jag liksom ingenting att försvara. Man kan liksom släppa alla fördämningar. Så att nu gör det mig, det är som att jag precis har börjat spela tennis och jag tänker att det gör ingenting om jag gör bort mig. Inte alltid, men jag menar, som i skådespeleri, nej men jag är så pass gammal nu så att jag tänker, ja, jag kan göra vad som helst.
Ja.
Men som sagt, oftast blir jag ju, behöver de någon Östermalmsdam eller någon advokat, läkare eller bitch, då vill jag, och det gör jag gärna.
Ja,
det var någon som sa, jag klagade till någon som sa, du ska vi inte klaga, du gör ju bra.
Att de då tar en av oss som är riktiga Östermalmskärringar. För att vi vet hur man gör det. För det är ju väldigt, tyvärr väldigt vanligt att man ska försöka spela en trovärdig överklasskärring, ursäkta uttrycket, så blir det fel.
Östermalmskärringar och bitchar framåt, helt enkelt.
Ja.
Så mysigt att få suttit och prata med er om livet som skådespelare, men framförallt vad Vänner och fiender. Har du tips, idéer eller synpunkter på TV-fabriken, då skickar du mig ett e-post på fabrikspost@gmail.com. Och vill du se hur dessa underbara kvinnor ser ut, då går du in på TV-fabriken på Facebook eller Instagram. Där kommer jag lägga ut en liten videotrailer och annat med dessa underbara, fantastiska gäster. Anna von Rosen och Louise Edlin, tack för att ni var med i TV-fabriken.
Tack för att vi fick vara med. Tusen tack, det var jättetrevligt.
Om vi går ner i svart.